Tack så ni har lovsångare. Jag älskar den här sista sången, för det som inte kanske är helt och hållet införstådd i det engelska språket kan det vara ganska svårt kanske att hänga med dig lite mera text i den där sången. Men på något sätt där Gud finns är det inte som på något sätt i den här tillrättalagda omständigheten. Ni vet när det är medvind och med sol så med ur så och allting annat med. Utan Gud finns där mitt i det här på något sätt stora okända som med andra ord kallas livet. Det är där som du lever just nu. Om du funderar vilket jag syftar på, så syftar jag inte på någon glansbildstillvaro. Kom och följ Jesus så blir allting bra. Eller någon annan sån här klyscha som vi dras med och som inte fungerar för någon enda av oss. Utan mitt i det här ofullkomliga, ofullständiga, osäkra livet, där kan du och jag träffa på Gud. Som finns mitt i det här och som inte är rädd för det och som inte på något sätt ens vill ta oss ut ur det. Det är det Jesus ber nämligen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan jag ber att du ska bevara dem från den onde. Mitt där finns vi. Jag tycker det här är en fantastisk sång, och där vi sen får be helige ande, led oss. Led oss mitt i den här omständigheten där vi befinner oss. Så om du befinner dig just nu, det kan hända att du inte alls befinner dig där, men om du befinner dig just nu i en situation som är osäker, om du befinner dig i en situation där du inte riktigt vet vart du ska svänga, hur du ska bete dig och så vidare, så behöver du inte alls vara orolig att du måste gå ut härifrån från församlingen eller någonting annat, utan välkommen till livet. Välkommen till det ofullkomliga, välkommen till det som man ibland skulle önska skulle vara så mycket mer tillrättalagt, men som det inte är. Välkommen, för där finns Gud. Mitt i det där finns Gud. Vi undervisar, jag hoppas att du har tid en liten stund, jag ska inte hålla det här över 8, det lovar jag. Om du funderar vart Assar Kalin försvann, så var det inte att han är av princip emot lovsång eller någonting sånt, utan det här var hans tredje möte, nu får han tillväg till sitt fjärde möte den här söndagen, så han har fullt pådrag den här söndagen, så det var om det. I slutet av 2013, eller egentligen hela hösten 2013 och vintern fram till nyår, så talar vi om Guds storhet. Vi talar om hur stor Gud är, hur mäktig han är. Och många av de låtar som vi har på våran CD-skiva är skrivna under den tiden i den undervisningen som vi hade då. Och det är vi jätteglada för. Och vi konstaterar att Gud är stor och han är mäktig, och vi använder ord som wow, kanske du kommer ihåg. Jag använder ord för att beskriva Gud, beskriva hans storhet och hur underbar han är. Sen tittar vi ner på oss själva, och då var det inte wow längre, utan då var det ouch, eller på svenska oj. Det blir det när du först tittar på Gud och sen tittar på dig själv, så där är det perfekt, alla koppar i skåpet där hos dig Gud, så tittar jag hos mig och där är det alla koppar i diskmaskinen och så här, och det är inte riktigt den ordning man önskar sig. Men när vi har konstaterat allt det här, det blir ingen repetition av det vi undervisar då, får du gå till vår hemsida och lyssna på om du så önskar. Men när vi har undervisat allt det här, var lämnar det här då oss? Vad får det här för konsekvenser? Inte bara en teoretisk förståelse av Gud, han är stor och fantastisk och jag är en liten sån här ofantastisk typ. Utan var lämnar det oss? Och det är det vi ska lite se på här idag, de här minuterna jag ska tala till dig. Därför att Gud vill inte bara uppenbara sig för dig och säga att jag är stor och jag är härlig och du är inte så. Jag är stor och jag är härlig och du är besvärlig. Det är inte bara så han vill uppenbara sig för dig, utan han vill faktiskt uppenbara också en lösning för dig. Det är bra att vi är så pass ärliga så att vi vågar ställa frågor. Det är bra att vi vågar ifrågasätta. Det är bra att vi vågar fundera och säga, men så här kan det ju inte vara. Det här fungerar ju inte. Det här är bara en klyscha och så vidare. Perfekt, har du kommit så långt, grattis, det är jättebra. Vi behöver inte leva i en, vad heter det? Vad för någonting? Illusion. Vi behöver inte leva i en illusion. Illusionerna har det gemensamt med sig att de tar oftast slut. Och de är väldigt besvärliga när de tar slut. Du behöver inte leva i en illusion. Du behöver inte leva på en klyscha. Utan du behöver leva i verkligheten. Eller hur? Det ska du göra. Även om du är kristen. Jag säger. Framförallt om du är kristen och tror på Jesus. Så ska du leva i verkligheten. Absolut. Så det är bra att du ställer frågor. Men Bibeln ställer inte bara frågor. Utan Bibeln är också ganska frimodig när den talar om svaren. Okej? Okay? Och därför så ska vi läsa här idag tillsammans. Och jag ska uppmana dig, vi har uppehållit oss en del i Efeserbrevet. Jag ska uppmana dig på nytt igen att ta din Bibel, läs igenom Efeserbrevet sådär en 48 gånger här nu innan sommarsemestrarna. Läs igenom det här brevet, för det här är ett av de mest fantastiska brev. Sen har du alla andra som är nästan lika fantastiska, om vi inte ska klassificera Guds ord här nu. Men i alla fall, för tillfället tycker jag, där vi finns som församling, tycker jag att Efeserbrevet är så mitt i prick. Det där var preludet. Nu ska vi gå in och läsa. Efeserbrevet, det första kapitlet och den tredje versen säger Paulus så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd utvalde oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himmelen och på jorden. Och i honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utfört allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni har hört detta budskap, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Amen. Om du läser det här bibelstället och lite grann i alla fall tänker på vad du läser, så är det någonting du märker, att det har en viss huvudperson. Det har en viss huvudperson och hans namn är Jesus Kristus. För att nu målar Bibeln upp, precis som vi har talat om med Vaura. Bibeln målar upp Guds storhet. Bibeln målar upp våran ofullkomlighet, vårat fall och också på något sätt våran fördärvade natur. Att det är ju inte bara så här att vi skulle vilja, men vi kan inte. Va? Det är många människor som säger att jag vill nog, men jag kan inte. Problemet är ju med mig i alla fall att jag vill inte. Ja? Det är ju så. Jag gör oftast det jag vill. Är det så med dig? Ja? Man vill gå till kylskåpet. Eller hur? En kaka till. Eller så här. Man vill ju. Det är inte så. Ja, jag vill inte ta en kaka, men det bara på något sätt förflyttades dit. Det är inte så. Utan vi vill. Det är till och med så att vi vill göra, det här Bibeln är väldigt tydlig om också, vi vill göra det som inte är rätt. Så det här målar Bibeln väldigt tydligt upp för oss. Det målar det så tydligt, om man skulle tycka att Jesus skulle lite grann lätta på våran börda när han kommer och undervisar, så skärpar han ju till det ytterligare. Så att det blir helt tydligt att vi inte vill. Men så kommer Paulus och berätta för oss att det finns en möjlighet för dig och mig att komma in i ett liv som fungerar, ett liv som är hållbart. Och det livet är helt och hållet sammanfattat i Kristus. I Jesus Kristus, när han blir en del i ditt liv, så finns det en möjlighet för dig att kunna leva ett liv som fungerar. Ett liv som inte bara, där du är dömd på något sätt att leva efter dina begär som du ju har. Eller hur? Att leva efter kanske ibland det här som finns i dig, där du vill göra det som är fel. Du är ju inte, vi är inte dömda att leva där. Eller hur? Utan Gud har i Kristus gett oss en möjlighet att få komma bort från det. Han är ju inte så jätteosäker. Du vet, vi är ju lite osäkra. Vi vet ju inte egentligen vad vi ska göra imorgon ibland. När vi läser Efesierbrevet så säger Paulus att Gud har i Kristus innan världens grund var lagd. Du vet, långt innan syndafallet och innan världens grund var lagd, så har han utvalt dig och mig. Va? Tänk, jag undrar om Jesus älskar mig, kan vi fråga ibland. Det säger pucko, men vad man säger. Men innan världens grund var lagd, så tänkte Gud på dig. Och han har utvalt dig. Du som är lite så här tvehågsen och vet riktigt vad du vill. Så har Gud, han har utvalt dig till att ha gemenskap med sig. Han har utvalt oss i honom för att vi skulle vara det är Bibeln jag läser annars, om ni funderar. Han har utvalt dig och mig för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. Vem av oss är det? Hallå? Vem av oss är helig och fläckfri? Vem av oss är utan synd? Vem av oss kan säga, men jag lever perfekt. Gud ska vara glad, åtminstone har han mig. Va? Vi tänker ju inte så. Jag menar, vi är från Österbotten, de flesta av oss, så det är inte ens i våra gener på det sättet. Och det är ju sant. Vadå heliga och fräckfria? Jo, vi ska vara heliga och fräckfria i honom. Eller hur? Nyckeln till ditt och mitt liv som fungerande kristna, det är att vi har insett det för länge sedan. Vi lever inte i oss själva, i vår egen kraft. Utan vi lever därför att han låter oss leva, därför att han har utvalt dig och mig att tillhöra sig. Och jag vet, det är som ibland när man går i skolan i lågstadiet och så har man gymnastik på timmen. Och så får man det här, ska man välja lag. Och du vet, då blir man ju, då är det ju som, vad heter det, skräckande att den kommer bli vald sist. så är bara jag kvar och så är det den tur, ja, är du får ta han du. Ja, det är som skräcken för alla människor som inte är så bra på brännboll eller något annat ogodaktigt som man spelar i skolorna. Va? Men här står det att Gud har utvalt dig från början. Han har redan planerat att du ska ha gemenskap med honom. Han har redan tänkt att du och han, ni hör ihop. Så när du känner i ditt liv att Gud är långt borta, så är det därför att du känner så. Hänger du med? Gud har inte flyttat sig någonstans. Gud kom nära, hör du, han flyttar sig nog inte överhuvudtaget för din skull. Han står ganska stabilt, den här Gud. Så han vare sig flyr när du gör någonting fel, eller kommer närmare när du gör någonting rätt. Han har redan utvalt dig. Han har redan bestämt om dig. Han har redan sagt om dig. Jag vill ha gemenskap med dig. Du tillhör mig. Du ska få vara med mig. Och jag ska till och med göra dig ren och fläckfri. Jag ska till och med ta dig så nära så att ingenting kan skilja dig. Så att Paulus säger i Romarbrevet 8. Vem kan skilja mig från Kristi kärlek? Vem kan skilja mig? Bedrövelse, ångest eller vad som helst. Nej, ingenting kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ni vet, vi är så otroligt mycket, åtminstone ofta, baserade på våra känslor. Ja, idag känner jag så här, idag känner jag. Gud, han har beslutat sig. Eller hur? Det var som, vi hade ju bröllop här igår. Olga och Mikael, de har beslutat sig. Jag sa så här, och de är för sig att om ni tänker säga någonting annat än nej, så är det jättebra att ni säger det innan fixen. Så att, om ni tänker säga något annat än ja, så är det, ja, förlåt. Tack för det. Om ni tänker säga någonting annat än ja, så gör det gärna innan vigseln. Det blir bara bättre för allihop. Då blir det en massa överloppsmat och vi har klätt upp oss i onödan. Men de hade beslutat sig för att säga ja. Och äktenskapet, som ju är ett förbund, en förbundstanke enligt Bibeln. En förbundstanke som är planerad och designad för att hålla hela livet. Den är en liten svag, absolut, svag bild av vad Gud har gjort. Gud har bestämt sig innan världens grund var lagd att du skulle tillhöra honom. Gud har bestämt sig att han skulle, med alla dina svagheter, med all din ofullkomlighet, så han bestämt sig för att du ska tillhöra honom så att hans härlighet ska bli prisad. När folk ser att till och med du får vara hos honom, då säger jag, ja Gud, du är nog ganska bra. Ganska bra, så blir han prisad därför att du får vara hos honom. Så att när vi har talat om det här, vår ofullkomlighet, så är det jätteviktigt att vi inser det, att vi är inte slavar under våra omständigheter. Vi är inte slavar att förbli kvar i våran synd. Vi är inte slavar att måste bli kvar i vårat dåliga samvete, dåliga självförtroende, misslyckande och så vidare. Utan Gud har i Kristus bestämt om oss att vi ska tas upp som Guds barn. Gud har bestämt om oss att vi ska få tillhöra honom. Och det här behöver du höra, din vingelpelle. Du behöver förstå det här, att Gud, han ändrar inte sig. Han står fast vid sitt beslut. Och ju närmare, ju mer du kommer in i gemenskap med honom, ju mer slutar du själv vingla. Och ju mer du känner av hur övertygad han är, ju mer kommer du också att bli trygg i ditt eget liv. Därför att Efeserbrevet 1, 2, 3 handlar om allt det här. Vad Gud har beslutat sig för, vad han har bestämt sig för. Att han har adopterat oss, att han har friköpt oss, att vi har förlåtelse för våra synder. Det är rätt bra. Eller hur? Tycker du det? Det jag säger till lilla syndare. Men i alla fall, det är ganska bra. Du har förlåtelse för dina synder. Du behöver inte gå omkring och vara fördömd. Du behöver inte gå omkring och vara anklagad. Utan Gud har i Kristus Jesus friköpt dig. Du har förlåtelse för dina synder. Och sen kan vi inte gå in, för det blir så fantastiskt. Du blir för glad, har jag känsla för. När du förstår att du har fått ett arv. Och det blir ju de flesta glada för. Sen börjar de slåss. Men i början blir de glada. Men i alla fall. Du har fått ett arv. Ett stort arv. Du har fått en hjälpare, den helige ande. Och så går Paulus på sida upp och sida ner, att vi som var döda genom våra överträdelser, oss har Gud gjort levande. Vi som har strulat till det, oss har han uppväckt med sig och satt oss med honom i den himmelska världen. Med Jesus Kristus, av nåden i frälsta, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. För oj, nu blir jag lite exalterad. Jag måste ta en paus. I hans verk är vi skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Du ser Efeserbrevet 1 till Efeserbrevet kapitel 3 handlar om allt det här som Gud har förberett. Handlar om allt det här som Gud har gjort. Handlar om allt det här på något sätt. Vi strular till det. Han har arbetat i hela världshistorien genom Jesus Kristus, genom korset, genom Golgata, för att du ska kunna komma ut ur den situation som du befinner dig i. För att du inte ska vara dömd och fördömd att skörda resultatet av dina många felprioriteringar, av dina många felsatsningar. Och säg, jag är så misslyckad, jag är välkommen till gänget. Va? Jo, men jag är inte perfekt. Ja, var ska man skriva i listan? På den listan. Där sitter vi allihop. Men Gud har i Jesus Kristus gjort så vi inte ska behöva skörda det resultatet när han lät allting drabba honom. När han lät Jesus ta all skuld på sig. Och efter det här så kommer det ett välsignat ord. Det finns ett ord, om det finns i din bibel så stryk under. Om det inte finns i din bibel så skriv dit det. Men jag kollar, det finns i båda svenska biblar. Både folkbibeln och Bibel 2000. Det finns ett fantastiskt ord i bibeln. Och det är inte Jesus. Det ska vara. Om pastorn frågar vad är det för någonting, då är svaret på alla frågor Jesus. Det var ju som den pastorn som var i en lågstadieklass och skulle lätta upp stämningen lite. Och så frågar han, vad är det som är brunt, lurvigt, med lurvig svans och hoppar i träden? Så lilla Kalle räckte upp handen längst bak och så sa han, normalt ska det ha varit en ekorre, men efter det som du som frågar så är det nog Jesus. Så det svaret på den här frågan är inte heller Jesus. Utan det finns ett annat ord som, åtminstone om du har folkbibeln, jag vet inte om du har bild 2000, men jag tror det står samma sak. Efeserbrevet 3:1. Det första ord som står i Efeserbrevet 3:1. Det är ordet, vadå? Jag sa att du skulle ta med dig Bibeln till kyrkan. För då kan du läsa med. Det ordet är därför. Lägg det upp på skärmen här så ska vi låta det finnas där en stund. Det här är ett fantastiskt ord, vadå därför? Jo, därför att när du har landat i det som Paulus har talat om då i Efeserbrevet 1, 2 och 3. När du landat i att det är nåd, att vi är frälsta. När du har förstått att Gud har gjort allting klart. När du har förstått att han har förberett allt. När du förstår att han har förberett för dig att vara tillsammans med honom. När han inte tillräknar dig synd. När han inte belönar dig för allt vad du har gjort. Utan han på grund av sin nåd ger dig gemenskap med sig. Så då kommer det här ordet och det är därför. Med andra ord, det är inte bara så att vi har alla de här fina sakerna, men vi fortsätter att leva som om ingenting ska ha hänt. Utan Paulus säger, därför. Det kommer inte ett men. För ni vet, ibland när man har läst ett sån här reklamblad, så ger de alla de här goda försäljningsargumenten. Du får en gratis, man köper typ en hårfil och så får man cykel på köpet. eller någonting sånt. Och det ser jättefint ut. Och så står det, men. Och så kommer de här, vad heter det, den finstilta texten. Men i det här sammanhanget skulle stå där, om det är för bra att vara sant, så här kommer nu kraven. Hänger du med? Men därför talar de om konsekvensen av det goda som har beskrivits. Hänger du med? På grund av Efeserbrevet 1, 2 och 3. På grund av allt det här som Gud har gjort för dig och mig, så säger Paulus, därför böjer jag mina knän för fadern. Efeserbrevet 4:1 säger, jag uppmanar er därför. Efeserbrevet 4:17, i Herrens namn varnar jag er därför. Och så vidare. Efeserbrevet 5:1 säger, bli därför Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Alltså här talas det om att på grund av att, är det okej? Okay? Du ser så chockad ut, men det är säkert för att jag är så ivrig idag. På grund av allt det här som Gud har gjort. På grund av hela det här paketet som inte du hade egentligen någonting att göra med. Eller hur? Det står för evigheten så beslöt Gud, var du där? Och så Gud, välj mig. Så står där som du blev utvald till skollagen. Välj mig, jag kan spela brännboll. Eller någonting sånt. Nej, det är som när Jobb klagar på Gud. Har du läst Jobbs bok? Och så klagar Jobb på Gud. Får Gud lite lejdon av Jobb och säger, hördu Jobb, var var du när jag skapade jorden? Ja? Eller hur? Och det är ingenting av det här har vi någonting att göra med. Utan Gud har i Kristus gjort allt det här för oss. Därför så har då jag möjlighet att få ett annat liv. Därför har då jag en möjlighet att inte längre leva i det nederlag som vi har levt i. Därför har vi möjligheter att leva ett annat liv. Därför att förutsättningarna finns redan där. Förutsättningarna är redan klar. Så därför säger Paulus, jag måste gå upp här igen. När jag ska riktigt läsa så då tar man den här riktiga Bibeln. För att riktigt se att det står. Hur det står. Därför säger Paulus här. Efeserbrevet 4:17. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Hallå? Lev inte längre som hedningarna. Varför då? Jo, vad heter det? I Efeserbrevet 1-3 så talar de om vår ofullkomlighet. Vi är inte klara av det. Vi är precis som alla andra. Inte vi någon stålmän, fast vi är troende. Men på grund av att Jesus har gjort, på grund av att du är förlåten, så då kan du väl inte fortsätta att leva som hedningarna? Hallå? Du kan inte fortsätta leva som på världens vis längre. Utan därför har du nu en möjlighet att leva på ett annat sätt. Inte därför att du ska få mera poäng hos Gud, utan därför att Gud har redan gett dig alla poäng. Eller hur? Bli Guds efterföljare, säger Efeserbrevet 5:1. Ni som är hans älskade barn. Du är först hans älskade barn. Först har Gud gjort allt det här för dig. Därför kan du nu bli hans efterföljare. Därför kan du nu lämna bort. Oj, oj, oj. Jag måste bara få er att vakna. Lev inte längre som hedningar, för deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Det var du också. Och kanske, kära vän, du är det lite ännu. Hallå? Därför blir det tomt. Så det har jag sett någon predikant gjort någon gång. Därför blir det tomt. Därför att du kanske är fortfarande lite främmande för livet i Gud. Hallå? Vi ska spetsa det här nu lite grann så du har någonting att bekänna när du kommer fram till nattvarden. Va? Kanske du fortfarande har lite tomma tankar och du funderar, reflekterar. Ja, nu är jag kristen nu. Va? Men därför behöver du inte längre ha tomma tankar. Du behöver inte kasta dig ut i det ena och det andra som för dig in till en återvändsgränd. Utan du har däremot verkligen lärt känna Kristus sådan som han är. Du har fått höra honom förkunnas, du har blivit undervisad i honom enligt den sanning som finns hos Kristus. Du har lämnat ditt förra liv och lagt av dig den gamla människan. Den gamla människan, vem är det? Jo, den som går under, bedragen av sina begär. Det finns en gammal människa, säger Bibeln, som går under därför att den bedras av sina begär. Vi är experter i oss själva att leva i ett självbedrägeri. Jo, men jag är ju sån här. Hallå? Jo, men sån här är jag. På grund av min mamma eller mormor eller någon annan omständighet i mitt liv. Så är jag så här. Nej, det är den gamla människan som går under därför att den är bedragen av sina begär. Utan därför, du kan faktiskt leva ett annat liv. Hallå? För att du är perfekt? Absolut inte. Men därför att Kristus Jesus har dött för dig. Håller jag på längre? Men det här så går mötet för långt, för det ska vara bara 1,5 timme. Det tänkte jag när du kom hit. Men i alla fall så skulle vi kunna hålla på hela kvällen med det här. Vi har lämnat vårt förra liv och lagt av oss den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och förnyas nu till ande och sinne. Vi har klätt i oss den nya människan, lyssna, som är skapta till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helhet. Det där är nog inte jag. Jo, det där är visst du. Det där har du möjlighet till. Det där livet har Gud utvalt dig till före världens begynnelse. Därför står det så här. Lägg därför. Här kommer det igen. Du vet du därför. Efeserbrevet 1:3. Därför. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. För ni är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Oj, här fick det flera papper. Låt inte solen gå ner över er vrede. Vart får vreden då? Där. Låt inte solen gå ner över er vrede. Det sa vi igår åt Olga och Niklas. Olga och Nicke. Olga och Mikael. Sa vi igår åt. Låt inte solen gå ner över er vrede. Låt den inte gå ner över din vrede. Va? Det är ju inte bara någonting man ska nämna då på äktenskapssamtalen. Varför? Jo, därför. Ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och arbeta med och uträtta något nyttigt med sina händer. Låt inte oanständigt tal komma över läppar. Tala bara sånt. Det här gör aldrig iPaden. Man ska försöka läsa på den. Tala bara det sånt som är gott och som blir till välsignelse. Där sånt behövs så att det blir till glädje åt dem som hör på det. Hela Efeserbrevet 4, kapitel 4 till kapitel 6 handlar om ordet därför. Inte moralpredikan om att nu är du ju frälst, nu ska du uppföra dig människa. Utan därför att Gud har förberett det här livet för dig. Därför kan du leva det. Inte perfekt, inte fullständigt. Det har du kanske man inte behöver säga det mer här nu i samma predikan. Kanske du har förstått det, eller hur? Men Gud har förberett det här därför. Att han älskar dig. Därför att han har förberett ett liv för dig som är hållbart. Som inte leder dig in i återvändsgränder. Som inte leder dig in i misslyckanden. Och sen står det då. I 31, om du funderar vad vi är, så funderar jag det också. Vi är i Efesierbrevet 4:31. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede och skrikande och smedande och all slags ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Bli därför Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss. Det här är därför. När du nu gör din läxa när du kommer hem och läser Efesierbrevet. Läs Efesierbrevet 1-3, läs det gång på gång på gång på gång. Och sen när du har förstått Efesierbrevet 1-3 så går du in i kapitel 4. Därför. Om du läser Efesierbrevet 4 utan Efesierbrevet 1-3 så blir det bara en fördömelse. Det blir bara måste. Ja, nu får inte jag dra några dåliga skämt ens. Eller någonting sånt. Ja? Nej, det är inte det handlar om. Men Jesus, Gud, han har förberett någonting bättre för dig. Han har förberett någonting bättre för dig. Om du har målat in dig i ett hörn. Om du har kommit i ändan av dina relationer. Om du inte ser någon utväg. Läs Efesierbrevet 1-3. Läs det varje dag. Läs det om och om och om igen. Du vet, den här omständigheten som du befinner dig i, den är kortare än innan världens grund var lagd. Eller hur? Så den får ändra sig. Gud har inte planerat att ändra sig. Ska vi be tillsammans?